kanske ska snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse, vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Hejsan och välkomna till den 69:e upplagan av Simpodden Hultén och Jansson. Jansson, hej hej! Juni, sommar. Sommaren är här, solen skiner, livet leker.
Det är samma här, men jag har lite feber.
Jaså?
Sarafeber.
Sarafeber, ja, det är illa det du. Det är nog många som har det nu. Det är fantastiska simningar hon gör var och varannan dag här. De här senaste dagarna på Mare Nostrum i Barcelona är väldigt imponerande. Din kommentar?
Ja, det är ju som så att superlativerna inte egentligen räcker till, för att hon presterar ju lopp på lopp, tävling på tävling på absolut högsta världsnivå. Jag har inte sett maken nästan i simvärlden, även om vi lyfter in namn som Phelps och Mark Spitz en gång i tiden, så hade de ju ändå dippar på vissa tävlingar, men hon presterar hela tiden, så jag är grymt imponerad.
Du, är det inte för bra resultat för att komma i den här perioden?
Nej, alltså jag tror ju den filosofi och det upplägg som kännetecknades när Carl Jenner var inne, och som också Johan Wallberg, och som har sina rötter bakåt i en sån som Magnus Kjellberg. Alltså de tar tillfällena när det är såna här tävlingar att prestera på högsta nivå, för att på det viset flytta gränser framåt. Så att nej, snarare indikerar det här att jag skulle våga gå in i ett vad på att Sara när sommaren är slut har världsrekord på både 50 och 100 frisim. Och det är ingen som tror jag har tagit ifrån henne de hon redan har på fjäril, 50 och 100.
Det som kanske har överraskat allra mest här, det är ju den formidabla simningen på 100 fritt här på onsdagskvällen, när hon bara är 22 hundradelar från världsrekordet.
Mm. Hon klarar ju att simma ganska avslappnat, trots att man ser ju att hon pressar hårt på armtagarna första 50, så hon får ju en...
Såg du loppet?
Ja, jag har tittat på, de visade lite från på tv.
Mm.
Ja, så jag har inte sett några repriser mycket, men man ser ju att det ser ganska avslappnat ut i den bilden, och att, men att hon ändå sätter press på armarna, och därav blir det ju en snabb öppning utan att hon för den skull är död. Hon hade ju 25 och låga.
25 och 16 ut och 27 och 12 tillbaka.
Precis, ja. Så att... nej, det jag har sagt någon gång för något år sedan, eller berättat historien om när Sara för 10 år sedan sa att hur svårt kan det vara att simma under 50 sekunder, och banne mig kommer hon inte kanske i alla fall i kort bana göra det innan hon slutar.
Mm. Du tror det?
Ja, det tror jag. Mm. I takt med att hon lär sig att vända bättre också, så jag menar 52 låga nu, det är ju även för en sån som Sara runt kanske 50 och högt. Mm. Nej, jag ser inget slut på det där.
Nej.
Hon vill ju simma fler OS också, säger hon.
Mm. Mm.
Inte bara ett.
Mm. Mm.
Så du vet, hade det varit som så att hon hade till exempel nu varit amerikansk medborgare och till ett VM så här, då hade hon ju åkt hem med 7 eller 8 medaljer. Mm. Beroende på hur de gör med mixlagkapper och så.
Ja.
Eller medaljer. Kanske guld. Mm. Ja. Alltså hon hade blivit en Spitz eller en Phelps, för att ta manliga förebilder.
Nu blir hon bara en Sara Sjöström, men det räcker rätt bra det också.
Ja, det är ju det gör. Hon kommer ju liksom komma upp i den nivån, alltså den statusnivån som de simmarna. Det är klart Phelps med sina gigantiskt många OS-medaljer har ju ett försteg även för de allra flesta, eller för alla egentligen. Men visst kommer hon upp i den nivån, en väldigt speciell stjärnstatus i världssimningen, men också i svensk idrott. Mm.
Ja, det är en spännande resa hon håller på att leda oss Den har varit ganska länge nu. Det är 10 säsonger sedan hon satt in den första stöten och nu vi hänger på fortfarande. Det är kul.
Ja, och sen tycker jag det känns bra på det viset att hon är den miljö som är landslaget idag i den landslagsledning man har som är oerhört professionell och ser till individen och så vidare. Det borgar ju för att det här kommer att fortsätta på ett bra sätt. Så jag är oerhört positiv när man tittar på det. För det är klart att det drar med sig de andra i laget också. Är jag helt övertygad om.
De andra simmarna nu, vad säger de då? Michelle Coleman till exempel.
Ja, men hon verkar ju stabil. Nu gick hon ju inte 200 frisim där nere. Men det har hon gjort förut. Men gjorde en bra 100 frisim igår. 50, par tiondelar över personligt rekord. Jag tror ju hon har jättefokus då på självklart på 200 fritt till VM. Hon får ju räknas in i medaljkandidaterna dit. Jenny Johansson simmade åter under 1,07 på 100 bröstsim. Mm.
Och
känner sig
ju bara någon tiondel ifrån rekordet på 50 också.
Ja, precis. Alltså det ser också stabilt och kontrollerat ut. Och sen har vi ju då två bröstsimmare som kan överraska i sommar eller överraska. Erik har ju redan visat vägen genom att hamna på världslistan på 200 bröstsim. Men jag flaggar lite för en överraskning i form av Johannes Skagius på 50 bröst på VM. Mm.
Han är topp 6 i världen på 50 bröstsim just nu.
Ja, och en sjuhelsikes finalsimmare om man tar sig dit. Så att det kan bli en gigantisk simsommar.
Och det var ju så att det var två svenskor i damfinal på 100 bröstsim förutom Jenny Johansson då också. Sofie Hansson och Jessica Eriksson.
Mm.
Vad kan vi tro om dem?
Det är svårt att tro någonting alls för stunden. För jag kan ju tycka kanske att de här komplementsimmarna, om jag får använda det, jag ber om ursäkt för namnet. Men jag tycker inte riktigt kanske att de visar upp den nivån på Mare Nostrum som jag hade hoppats på. De har ett litet annorlunda upplägg. Trycker ner sig kanske lite hårdare i träningen och ja, inte säker på kanske att det är helt den optimala vägen att gå.
Nej. När vi snackar lagkapslag på damsidan till VM så är det ju ett kärt ämne för oss. Det har vi ju snackat mycket om inför OS i fjol. Och det var ju inte riktigt så att våra drömmar infriades kan vi säga. Hur ser läget ut idag?
Ja, det förra våren, precis som du säger, jag hade inte bara drömmar, jag hade en stark tro på att det skulle bli medalj i Rio. Så det vart ju ett misslyckande kan man säga, eller i alla fall inte någon succé. Ja, alltså vårt medlag ska ju kunna vara med och matcha om medaljer på ett VM, så är det ju. Även vårt frisimslag, men det är klart det hänger på, det är klart, nu såg jag Louise Hansson simmade väl runt 55 sekunder och det är klart att de här nummer 3 och 4 i laget behöver ju ner en bit för att vi ska utmana på medaljsidan på 4x100 frisim. Men medlelagkappen är det starkaste medaljkortet för dagen.
Mm. Och hur ser det ut om du skulle ta ut det idag? Ek monumentant denna dag de skulle simma final ikväll.
Nej, jag skulle nog, om de skulle simma ikväll, alltså Michelle Coleman ska nog gå ryggsimsträckan. Mm. Och så för systrarna Lindborg slåss om, och tillsammans med Louise Hansson slåss om frisimsplatsen.
Mm. Okej, okay. Du vågar inte släppa i den yngre Lindborg på ryggsimmet idag?
Jag vågar, ja. Alltså det känns ju lite så här va, att Michelle kanske ändå har potentialen att göra 59,5. Mm. Och jag kanske har fel ingång på Ida Lindborg, men jag tror inte riktigt hon är där än. Och det är klart, i en sån här lagkapp att hamna i ett läge att inte hamna bakom de andra spelar roll. Så att för en Jenny Johansson att gå i nästan om inte i ledningen, men där framme på bröstsim spelar roll. Och det skulle ju innebära att en sån som Sara får i stort sett fritt vatten när hon ska simma fjärilsträckan. Och då banne mig, då får de jobba de andra sen för att jaga kapp på frisimmet. Så att det är lite en taktisk matchning kanske. Mm. För jag tror man måste ner dit. Hamnar man på 005, då är man i fötterna på några av de andra nationerna. Och ligger de banorna bredvid så kommer de att trycka ut vatten mot Jenny då, om det är hon som simmar. Och då blir det svårt för henne att få till det också. Senast simmar de ju på en ytterbana, vilket ju kan ju vara en fördel. Och då gjorde ju Jenny Johansson ett formidabelt 100-meterslopp i den medellagkappen när de sen tog medalj. Så för dagen, Michelle Coleman på rygg. Mm.
Men som sagt, orosmålen inför VM som du ser det, det är att vi inte når ända fram med komplementsimmarna som du kallar dem.
Ja, som det såg ut för dagen i Mare Nostrum nu när det är ju kanettävlingarna och så, och det är ju snart SM, så att bilden kan ju ändras förhoppningsvis. Men man kan inte vänta för länge med att vara bra. Alltså det sker inga mirakel så sett i toppning, utan det gäller upp och prestera på hög nivå hela tiden. Så att ett litet sånt där cumulusmål ser jag där.
Mm. Annars cumulusmål brukar kunna lösas upp.
Precis, och det är ju vad jag tror då kanske kan ske, va? Mm. Ja. Jag tyckte det var en bra bildlig beskrivning.
Ja, jo. Ja. Så är det. Som de säger i Melodiradion, om det nu finns någon sån kvar fortfarande, någonting helt annorlunda. Du har tittat på den här TV-serien Barracuda och blivit vår kulturknut, vår filmkritiker helt enkelt. Jag såg för en liten stund sedan filmkritikern på TV4. Nu får vi höra filmkritikern på simpodden. Vad säger han om TV-serien Barracuda som har gått på SVT nu och som behandlar livet i simningen i Australien på ett universitet? Vad är känslan?
Jag borde ha en sån där snygg skjorta som färgglad som alltid han Ronny som du tänker på, för att kunna säga de rätta sakerna. Nej, men den här serien har växt för mig. Jag har blivit intresserad av den. Och då inte för att jag kan bedöma skådespelarinsatserna, för det har jag inte kompetens till. Och inte för att det är speciellt god teknik man ser på de här simbilderna. Men det blir ganska ointressant. För jag tycker ändå att man har funnit ett djup i de funderingar som finns på elitnivå. Allt vad det då handlar om. Allt ifrån droger som finns inblandat här. Tränare som har cancer och går bort och... Vi har homosexualitet inblandad. Alltså det är livet självt. Och jag tycker de speglar det ganska så bra. Så jag ger en stor tumme upp för Barracuda. Den kan man gott följa.
Hur många tummar ger du? Simtummar? Max 5?
Ja, då ger jag dem faktiskt 4.
4? Inte 3 och en halv.
Ja, det var, jag var på väg att säga 3,5, men så tänkte jag att en halv tumme ser inget bra ut.
Nej. Wow. Du, sen vi hördes vid i den här simpodd-versionen så har det internationella olympiska kommittén på Finas förslag då naturligtvis presenterat 3 stycken nya grenar i samband med de olympiska spelen i Tokyo 2020. Och det är det att man inför 800 fritt för herrar, 1500 för damer, så att idrotterna blir helt lika där när det gäller grenutbudet. Och så har man då adderat också 4x100 meter medley, mixed medley. Det vill säga 2 damer och 2 herrar i varje lag. Det ger oss in alldeles 35 OS-grenar i simning. Det ger, tidigare var det 900 simmare som kunde delta på ett OS. Nu är det 876 tror jag. Sånt har man dratt ner det lite. Är detta bra för simningen? Är det rätt att göra den här slänga in ett antal grenar, eller skulle man kanske gjort någonting annat? Nu får du tycka precis vad du tänker.
Ja, men det finns ju friidrott och gymnastik där man har massor av grenar i minst lika mycket som vi har inom simningen. Så jag har egentligen inget problem med en idrotts karaktär vad gäller hur många grenar och så man har. Sen har ju vi drabbats av på många gånger felaktig grund, en stämpel av att det är onödiga grenar och att man kan vinna så många grenar likartade. Men jag menar, det kan man i friidrott också. Hade Bolt lagt in och hoppa längd, så hade han hoppa längre än de flesta, och han kan springa 400 meter också och ha världsrekordet på 300. Så det är jag inget problem med. Jag tycker det var bra att man la in två moment i det här. Mixlagkapp, helt rätt i tiden.
Politiskt korrekt, och, menar du?
Nej, helt rätt. Alltså, det är inte bara politiskt korrekt för att många tycker det, utan jag tycker det är viktigt att en idrott symboliserar jämlikhet, och det gör man på ett fantastiskt fint sätt när man tävlar tillsammans. Så att det kommer verkligen från hjärtat. Det tycker jag var bra. Och lika så att det är klart att damer och herrar ska ha samma programutbud. Sen kan jag tycka att ha både 8 och 1500 frisim, eller ha både 4 och 800 frisim, det kan jag lite grann känna att det är lite kanske samma kravspecifikation på 4 och 800, eller väldigt likartad i alla fall, eller på 8 och 1500. Då hade jag istället valt kanske att ge tillgång till 50 ryggbröst och fritt. Det är klart att det har blivit ännu mer grenar, men nu har man ju valt som så här att det blir ju tuffare kvaltider generellt sett. Jag skulle tro att man löser det på B-kvaltider eftersom man har minimerat eller maximerat antalet aktiva, och man har ju dragit ner det. Så ja, jag blev lite överraskad att det kom in grenar, men de grenar som kom in var ändå i rätt riktning.
Ja. Ja, det är väl ungefär i den riktningen som jag tycker också. Jag känner ju precis som du resonerar, 4-800 på här sidan är väldigt lika i sin struktur. Man simmar det på ett väldigt lika sätt. Det är många gånger så att herrarna simmar 800 egentligen som ett förlängt 400. Däremot på damsidan så har man mer ett annat upplägg på 4-800, och där liknar 8-1500 mer varandra, där man tar tag i det här mer som ett, ska vi säga, ett längre lopp, va? Men det som du säger, jag tycker nog det är bra att det har landat i det här. Jag kan möjligtvis tycka att ska man skära någonting så skulle man skurit 800 för bägge könen. Behållit 1500. Och sen så kunde man gått lagt in de här 50 grenarna. Möjligtvis man skulle tagit bort 200 medel istället. Bara behållit den mer renodlade 400 grenen. Om man nu hade velat ha ungefär samma utrymme. Det är min åsikt.
Med 200 medel har ju varit in och ut på OS några gånger, ja, om jag kommer ihåg rätt i historien. Ja, men samtidigt, ja, det är svåra avvägande, men det betyder ju ändå att simningen kommer att hålla greppet som den första, den stora idrotten första OS-veckan.
Och det är bra.
Ja.
Du, nu tar vi och låter lyssnarna vila några sekunder från oss, och så kommer vi alldeles. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse, vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Strax tillbaka. Då är vi inne i den andra delen av den 69:e upplagan av Simpodden Hultén och Jansson. Och här ska vi snacka fortsatt lite jämställdhet. Vi ska snacka Sara Junevik som vi har blickat på lite, och så ska vi göra en liten internationell utblick. Om vi börjar med Sara Junevik som simmar med på Maren Åström-tävlingarna i Barcelona just nu, eller har simmat. du har lite tankar om henne.
Ja, jag blev väldigt glad när jag såg reportaget på SVT igår afton om henne. Självklart alltid glad när det är sim, de få gånger man har möjlighet att njuta av simreportage, men extra glad för att det handlade om att hon hade valt en väg att kombinera simningen med orientering. Och inte just för att hon kanske valde orientering, även om det är en fantastisk idrott, så hon har visat på det många med mig säkra på, att det går att ta lite andra vägar för att ändå nå stor framgång, och framförallt ta andra vägar för att kunna ha en längre karriär och inte vara trött på simningen. Och i hennes fall innebär det ju att hon långt upp i åldern simmade bara 3 pass i veckan. Hon simmar fortfarande inte så många simpass, utan hon kör sin orienteringsträning och tävlar också. Och det tyckte jag gav ett väldigt bra perspektiv. Så det tror jag är någonting man ska experimentera mer med ute i klubbarna och försöka se vilka kombos de olika simmarna skulle kunna göra. Normalt sett kanske inte en simmare, man tycker att de kan springa och så, men det finns ju lysande undantag för det, att man kan kombinera med löpning eller vad det nu handlar om. Det tror jag vore bra för vår idrott.
Mm. Det är intressant. Det är alltid intressant här med som sagt var att bygga ut den egna idrotten och fördjupa sig. Jag tror också, precis som du säger, att det finns all anledning att tro att det där ger ett längre simliv faktiskt.
Mm. De har ju klubbchefen i Falun som hon representerar, Thomas Wiker. Han är ju före detta förbundskapten i triathlon och har ju då ett annat perspektiv på det här. Och jag träffade honom som hastigast i samband med Masters-SM i Eskilstuna, och det var lite intressant att höra hur han tänker lite kring simningen. Så att det är också bra att det kommer in influenser från andra idrotter.
Mm. Du, vi fick ett mejl från Ann Forsell här för ett tag sedan angående jämställdhet inom idrotten. Du har väldigt mycket tankar om detta, vet jag, har skrivit om det på Simma också. Kan du kort bara referera till vad hon tar med i det här mejlet, hennes syfte så att säga? Och det är inte bara hon som står bakom det, utan det är fler också.
Det är ju våra, alltså det finns ju ett nätverk med framgångsrika och ambitiösa kvinnor som bland annat tar upp det här ämnet, och där är det ju 3 simprofiler som alla har varit eller är förbundskaptener. Ann Forsell var ju förbundskapten 2001. Ulrika Sandmark är det ju idag, liksom då Ulrika Knape för förhoppningen. Och de har ju gjort ett utskick till föreningar, för alltså simföreningar, för att få reda på hur det ser ut med ledarstaben och på olika sätt ur ett könsperspektiv då. Och dels var de lite bedrövade över det dåliga svaret de fick. Mm. Och sen kan vi ju konstatera att när man kommer upp på elitnivå så är det väldigt få kvinnor kvar i vår verksamhet. Och det är klart att det är ju ett problem, även om styrelsen uppfyller kravet på jämställdhet. Om vi nu tar Svenska Simförbundet, så uppfyller vi ju inte kravet när det gäller hur det ser ut om vi tittar på bassängkanten på ett svenskt mästerskap till exempel. Så det är bra att de jobbar med de här frågorna, och vi tycker jag ska hjälpa till och skjuta vad vi kan, eftersom vi har samsyn både du och jag på den här, att det här är ett område att utveckla mer.
Mm. Absolut. Mm. Du, när vi tittar ut lite internationellt
Får jag jämt, ja. Förlåt Bosse, jag bara jämt flika innan. Men man hade ju nu, RF hade ju sin stämma här i Karlstad för några veckor sedan, och då tog man ju ett beslut om att kvotering och så vidare. Men det där är ju, blir ju bara kosmetika så länge inte RF sätter ner foten och ställer ett krav på de landslag som alltså de idrotter som inte har jämlikhet när det gäller fördelning av pengar. Den dagen man gör det och säger okej, fotbollen, ni har inte en jämställd syn på era landslag, ni ska inte ha några RF-pengar. Den dagen det sker, då tror jag den här processen blir skarpare och kommer att gå fortare.
Ja, bra. Mm. Ja, det finns anledning att titta på det. Vi ska försöka att hitta just den där vinklingen som du antyder lite här nu. Som jag tror också är oerhört viktiga. Så att ska man vara trovärdig, ska man vara med, så måste man både ha dam och herridrott. Dessutom ska den kunna spela på ett jämställd plan. Och så är det till exempel inte i fotbollen då. Och det är fotbollen som väldigt mycket får klä skott för sånt här. För att den idrotten är så uppmärksamma, den är så medialt påpassad. Och den styr normerna väldigt mycket, mer än vad de egentligen tror och förtjänar. Va? För att de är, så många gånger är de naturligtvis bra exempel, det ska vi inte sticka under stol med. Men många gånger så är fotbollen också oerhört dåligt exempel i jämställdhetsdebatten. Sen får de ha hur snackesaliga ledare och ordförande som helst, men de är inte de mest lysande stjärnorna på jämställdhetshimlen.
Senast för 10 dagar sedan eller något sånt där, så fick var det en damfotbollsmatch i division 1 tror jag serien är, som fick flytta på grund av att herrlaget i samma kommun skulle ha en turnering i kubb på den fotbollsplanen.
Det säger alltså det mycket.
Ja, det gör det ju faktiskt. Det är oerhört bedrövligt.
Det måste vi ju naturligtvis läsa på lite och hänga ut dem nästa gång. Det är sånt är ju verkligen värt att nämna, kan jag tycka. Ja, är vi klara med jämställdhetstemat för dagen?
Jag tycker det är bra att du och jag i vuxen ålder börjar få bättre insikter.
Ja. Vi har inte varit Guds bästa barn i de här frågorna tidigare. Det ska villigt erkännas. Men på något sätt,
nej, det har vi inte.
Som du säger, det är en mognadsprocess. Va? Och nu är vi så pass gamla så vi kan erkänna den här mognadsprocessen. Fotbollen i mångt och mycket är lite för match fortfarande och klarar inte av att riktigt ge plats till damerna. Men det är dags att göra det nu.
Ja.
Både nationellt och internationellt. Ja, då drar vi där strecket just nu och så går in i slutfasen på vårt program. Då har vi lovat en internationell utblick. Missy Franklin. Melissa Franklin, den olympiska mästarinnan till exempel på 200 meter ryggsim från OS 2012. Hon kommer inte vara med på VM i sommar. Har opererat bägge axlarna.
Precis.
Och hon som är en, ska vi säga, en väldigt värdig och positiv representant för simningen i USA missar det här, och det är väl lite synd. Men hon kommer säkert tillbaka, vad jag förstår, va?
Henne kommer vi att sakna på VM, så är det.
Ja. Du, James Magnussen, australiensan, den snabbsimmande frisimman. Vad har du att säga om honom i dagens utblick?
Ja, han har ju också haft lite problem av skadeproblem. Om jag har förstått rätt kommer heller inte att simma VM, utan har lagt en träningskurs nu som siktar mot samväldesspelen 2018 istället. Framgick ganska tydligt på, det ligger en film på din sida på Simma med honom där han pratar lite kring det här. Så att i så fall kommer vi sakna honom också i Budapest.
En väldigt duktig simmare, som sagt, och intressant. Men honom kommer vi också få se lite mer av. Vi har presenterat det här att den gamla, och nu är hon nästan gammal, klassikern Ada Kock fyllde 70 år häromdagen. Ska vi förklara vad Ada Kock egentligen står för i internationell simning? Har du en möjlighet till det, Thomas? Eller vad?
Ja, jag har ju inte kanske en hel bild på det, men hon var en av de första simmarna som jag la märke till som ung grabb när det var simning på tv, holländsk fjärilsimmerska som var som bäst andra hälften av 60-talet. Stor välväxt och oerhört stark. Sen har hon ju gjort en karriär och jobbat med Speedo i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv. Och funnits med på alla internationella tävlingar. Och eftersom hon också har en liten bullrig röst och en hög röst så har hon synts. Så jag tror att det är många i simvärlden som känner till hennes namn. Och nu har hon blivit så vuxen som hon fyller 70.
Ja, som sagt, en av 60-talets stora giganter på damsimningen. Och stor, verkligen i dess fysiska bemärkelse. För det var en av de första simmerskorna som man la märke till att hon verkligen var stor. Mm. På den tiden var ju det rätt så timida små damer som simmade vackert fram och tillbaka. Men så kommer den här bulldozern från Amsterdam med ett namn som var lätt att uttala och enkla stavelser, Ada Kock, och så smackar hon till OS-guld och simmar som sagt var en caterpillar i vattnet, och henne la alla märke till. Sen att hon var en glad festprise bredvid bassängen och har rökt ett par miljoner cigaretter, det gör ju att hennes röst har blivit lite skarpare och lite djupare än många kvinnor i övrigt. Så att, en intressant figur.
Ja, det här är lite intressant. Jag beskrev alltså hennes yrkes- och simkarriär. Det är det jag har sett. Du har mött henne i baren i de skumma och mörka hörnen.
Så är det. Ja, mycket trevlig. Mycket trevlig, väldigt öppen. Och naturligtvis som marknadsförare av Speedo också. En person som har varit duktig på att samla massorna. Och har varit intressant på det sättet. Så att, kul figur att träffa. Chalmers, vår vän, OS-mästaren på 100 frisim. Det är också en simmare som inte kommer att simma VM. Hade lite problem med rätledningskontakterna i hjärtat. Så har man varit inne och fryst och haft sig vad man nu har gjort i hjärtat på honom. Och fått ordning på det.
Alltså, vi gör det här i bästa SVT-anda här, vad som inte kommer att ske. Vi har ju lärt oss att det kan ju också vara en nyhet. Mm. Att de kommer inte vara med på,
precis,
på VM. Ja, men det, vi lär oss.
Ja, det är därför vi kör tre inte-nyheter. Tre nyheter, ja, att de inte ska vara med på VM.
Ja.
En som inte heller ska vara med på VM, den fjärde, det är australiensaren Thomas Fraser Holmes. Och det kan väl vara nyttigt att veta att det är ganska tufft när man missar dopningstester. För han har nämligen inte varit på plats vid tre olika tillfällen när han skulle ha testats. Så därför så får han en 12 månaders avstängning för det. Och vi vet ju att det finns svenska simmare just nu i landslaget, icke namngivna på simmar dock, som har haft problem att vara på plats. Och i Fraser Holmes fall så var det ju så här att han dömdes precis när han var i Europa på tävlingar, och australiensiska laget sa till honom efter 10 minuter efter domen föll att ja, varsågod, packade ut från hotellet och åk hem. Så är det.
Ja, det är en intressant skillnad det här. Hade han varit norsk skidåkare, då hade han både fått behållt lönen och sen hade man köpt in dyra advokater för att försöka rentvå och säga att ja, men det är inte mitt ansvar det här, så att jag borde gå fri. Så det kan man se skillnad på hur man agerar. Strångt gjort av australiensiska simförbundet, kan jag tycka.
Och det visar ju också på en viss mognad att ta hand om sådana här affärer, eftersom man dels har haft några gånger, men vet alltså att ja, det är bara att dra ett streck och sen så välkommen tillbaka när du har avtjänat straffet. Och det finns ingen anledning att köra det här i långbänk som man till exempel gör i Norge. Det här kommer att bli om 10 år fantastiska dokusåpor. Seratets väg genom idrotten och så vidare. Ja, det här kan bli väldigt intressant i framtiden. Du, Sara Junevik reportaget, vill ni se det som vi har snackat om så kan ni gå in och titta på simma.nu. Det ligger där. Lades ut för någon minut sen. Och som sagt, det blir mer poddar framöver. Vi kommer göra någon liten specialpodd på SM, är det väl tänkt, va? Då gör vi väl en videopodd till och med.
Då får de se oss, folket, och här, därmed kommer antalet lyssnare och ja, och öka.
Nej,
minska. Ja, precis.
Ja. Men det får vi stå ut med. Ja. Du, tack för idag.
Tack själv.
Och som sagt, ha det riktigt bra, alla ni som har lyssnat också, så hörs vi ganska så snart igen. Tack och... Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Hej.